Välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet. Den som är trogen lyssnare av podden undrar säkert vad detta är för något. Det har bara gått en dag sedan vi släppte poddens senaste avsnitt. Ett avsnitt om mordet på Liselott i Timrå. Vanligtvis håller vi oss till ett i veckan, men det som du lyssnar på nu är ett extra avsnitt och det släpps på förekommen anledning. Sällan tidigare har en så kort rättegång engagerat så många människor som den vi har bevakat den här veckan. Och då pratar jag om rättegången efter mordet på Tove i Vetlanda. Vi har redan berättat om det här mordfallet i två avsnitt. Senast för en vecka sedan när vi gick igenom utredningen. Nu följer vi upp med ett tredje avsnitt eftersom det har hänt väldigt mycket den senaste veckan. Jag säger välkommen tillbaka till Krimrummet, Katrin Krantz.
Tack så mycket.
Du har varit med i de tidigare avsnitten här också. Jag kan väl säga att om man vill veta lite mer grunderna i fallet så kan man lyssna på förra veckans avsnitt. Och det vi kommer foka på idag, det handlar väl mer om det som har hänt sedan dess. För det var så att rättegången drog igång i början av veckan, Eksjö tingsrätt. Du var där, Katrin. Hur var det?
Ja, nej men det var ju en speciell rättegång på många sätt. Det var ju för det första ett extremt stort intresse från allmänheten till exempel. När vi kom tidigt på morgonen så hade ju folk köat sedan flera timmar för att komma in och få en plats. Det fanns inte jättemånga åhörarplatser och det var ju inte alls alla som kom in som var där. Men sen väl inne på rättegången så var det ju en lite äldre rättegångssal där då de åtalade och de familjen så sitter ganska nära varandra. Så det var en ganska, ja, kanske intim stämning, kanske ett konstigt ord att använda, men de satt nära varandra, de här personerna, Toves familj, de misstänkta kvinnorna. Och jag skulle beskriva stämningen i rättssalen som väldigt koncentrerad och fokuserad. Och det var, hela rättegången har präglats av att den har varit liksom väldigt effektiv, alltså det har varit liksom ändå förhållandevis korta förhör, man har gått igenom alla de här detaljerna, men det har gjorts på ett ganska effektivt sätt. Sen har det varit mycket känslor under rättegången. Det har varit väldigt mycket känslor, det har varit gråt från de misstänkta och det har varit tufft för Toves familj som ibland har gått ut ur rättegångssalen, till exempel när de gick igenom skadorna på Toves kropp. Men det har också varit präglat av återhållna känslor skulle jag säga. Mm. Känslor som inte har kommit fram men som har känts i salen.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hur är spänningen in i salen där?
Ja, men om du tänker dig att de här två kvinnorna som är misstänkta, de har ju inte träffats på fem månader, de har suttit häktade. De har varit jättenära, de har pratat flera gånger varje dag. Och de har haft den här pakten kring det här. De hade sin version, de hade en historia, gradvis krackelerade den i förhören. Och det utmynnade i att de har två helt olika historier, helt olika versioner av vad det är som har hänt, framförallt när Tove dör. Och nu sitter de där då bredvid varandra. Det är alltså inte ens 2 meter emellan. De sitter bredvid varandra inne i rättssalen. Det sitter då 18-åringens advokat Mikael Svegfors sitter emellan dem. Men de skulle kunna liksom vända sig åt varsitt håll, sträcka ut en arm och liksom ta varandra i handen. De sitter jättenära men ändå så långt ifrån varandra. De tittar rakt fram. De undviker att titta på varandra. Och där får man känslan av att om de gjorde det så skulle de fullständigt bryta ihop. Sen när vi kom in i rättssalen första dagen, De hade ju begärt att få hålla förhandling bakom stängda dörrar, men det blev inte så. Och jag kan säga att när jag såg dem vända sig om när vi åhörare kom in i salen, så man ska vara försiktig med att tolka in vad man ser för känslor hos människor. Men jag tyckte att jag såg skräck hos de här två som nu händer det. Nu är det liksom, nu är det dags att berätta.
Man ska komma ihåg att det här är två väldigt unga kvinnor. De har inget kriminellt förflutet sedan tidigare och de står inför väldigt allvarliga anklagelser.
Mm.
Trots att det här är en så uppmärksammad rättegång så är den ju ganska kort. Man har avhandlat det här fallet på 3 dagar. Det har varit väldigt mycket folk som har velat närvara, som du var inne på. Jag läste att den sista rättegångsdagen så var det folk som hade börjat köa 3 på natten. Det
tror jag säkert.
Det ser vi sällan eller aldrig, den typen av intresse hos allmänheten att vara med på en rättegång. Och vi har ju gått igenom mycket grunderna i det här. Det som jag tänker att vi ska fokusera lite på nu, det är de här förhören som hölls i onsdags med båda de här kvinnorna. Det är första gången som vi faktiskt får höra dem berätta själva om de här misstankarna och om natten då Tove dog. Vi ska lyssna lite på delar av förhören och sen så ska vi prata lite om vad det är vi faktiskt hör och vad det betyder för fallet. Som vi har berättat tidigare så starten på allt det som händer den här natten i Vetlanda, det är en konfrontation på utestället Nöjet. Det finns en konflikt sedan tidigare mellan Tove och framförallt den här då 20-åriga kvinnan som nu står åtalad för mordet. De hamnar i någon sorts bråk inne på utestället och sen så träffas de igen utanför. Och kvinnan, hon har berättat att 20-åringen och 18-åringen, de planerar att ge tillbaka på något sätt. De planerar att slå henne. Och detta konfronterades hon med under rättegången. Då sa hon så här.
Träffar på varandra utanför?
Ja, då kommer Tobbe ut och då går jag fram och pratar med henne. Och frågar henne helt enkelt om hon ville reda upp det här bråket. Och hon var förvånansvärt tillmötesgående. Och lät liksom lugn och snäll på rösten, så att de här tankarna på att på något sätt slå henne, det tänker jag helt enkelt lite längre, de tankarna försvann. Och så frågade jag istället om vi skulle prata om det, för vi har ju pratat om det har varit någon konflikt innan. Så då tänkte jag att då kan jag fråga om hon vill följa med till min lägenhet. Sa att jag hade en egen lägenhet då. Och det ville hon.
Och den här promenaden från Nöje till lägenheten, det är ingen särskilt lång promenad.
Nej, det är det inte. Det tar max, vad kan det ta, 10 minuter, en kvart att gå kanske.
Mm. Och under den här promenaden så beskriver båda kvinnorna att det är ganska god stämning mellan dem.
Då går vi upp i lägenheten och... Ja, Tove hade ju aldrig varit där innan. Så. Först så visade jag henne runt lite. Så går vi ju till sist till badrummet då. Och skulle visa upp det. Jag var ganska stolt över det, för det var något som var liksom nyrenoverat. Så säger... Tove lite att här finns inget att se. Då tänker jag, då var vi ändå lite stolt över att visa upp det barnet då.
Och det är just i det här ögonblicket när de är inne i badrummet och Tove är på väg ut som 20-åringen menar att våldet inleds.
Och då... fäller jag Tove till golvet.
Det är ju i just det här skedet av historien som versionerna går isär, eller hur? För här har 20-åringen och 18-åringen två helt olika berättelser om vad som har hänt.
Mm. Ja, alltså enligt 20-åringen så är de ju tillsammans i badrummet när det här händer. Men enligt 18-åringen så ligger hon och sover när det här händer.
Hon menar ju att hon inte är inblandad i det här överhuvudtaget.
Hon är inte i badrummet när Tove dör, enligt henne själv.
Mm. Och det är någonting, det är en av huvudgrejerna som ska bedömas nu. inför den här domen som kommer så småningom. Vi fortsätter lyssna på vad 20-åringen säger händer i det här skedet.
Så sätter jag mig på toa. Och hon får till någon typ av spark i väggen då. Så vi ändrar lite position. Och säger hon, fan håller ni på med? Och så tar hon sina händer om min hals då. Och så säger jag, ja du, han håller på med själv. Och sätter mina händer kring Toves hals.
Och det är ju i det här ögonblicket som Tove dör, det verkar alla vara överens om. Och vi har en situation där det bara är de två åtalade kvinnorna och Tove som är i lägenheten. Och vi har 20-åringen som säger att hon stryper Tove, men att hon trycker inte så hårt och hon håller inte så länge. Men Tove reagerar genom att hosta och hon blir okontaktbar. 20-åringen säger också att 18-åringen håller ner Toves händer, vilket gör henne så att hon hamnar i något sorts försvarslöst läge. De är två mot en då, enligt 20-åringen. Här går ju historierna isär. Vad säger den tekniska bevisningen?
Ja, men den tekniska bevisningen visar väl egentligen att det kan ha gått till som 20-åringen säger. Det kan också ha gått till som 18-åringen säger. Det finns vissa skador på Toves armar som tyder på att det skulle kunna vara så att någon har hållit i armarna. Men det är inte helt entydigt vad det är som har hänt. Och det är väl det som gör att det är lite svårt. Sen är det så att det finns ju luckor i det som 18-åringen berättar i hennes historia. Hon säger ju till exempel att hon har anledningen till att hon har somnat, det är att hon har mått illa och hon har kräkts inne i badrummet. Men det finns inga spår efter hennes DNA i badrummet. Det finns inga spår efter att hon har kräkts. Däremot finns det spår efter Tove. Så att det finns liksom flera olika, det pekar åt lite olika håll här. Så att det är svårt att säga exakt vad det är som har hänt i badrummet. Ett annat, vad ska man kalla det, hål i 18-åringens berättelse om att hon har sovit under mordet är att man har kunnat se att den här stegräknaren i hennes mobil rör sig vid den här tiden. Och då sa hennes advokat att ja, men det kan ju vara någon annan som har gått runt med mobilen och så vidare. Men det är ytterligare en sak som kanske talar emot det här, som hon själv säger då, att hon sov under hela den här tiden.
Och det här rättsläkarens utlåtande som finns i utredningen lämnade ju saker och ting lite öppet. Rättsläkaren har ju förhörts igen under rättegången. Vad är det som har framkommit då?
Ja, men till exempel så ifrågasatt ju 20-årings advokat Clea Sangborn om Tove verkligen hade dött av kvävning genom strypning. Och menar att det var det här slaget som hon fick i huvudet som kan ha orsakat att hon har kräkt. Så det kan finnas innehåll i luftstrupen som har orsakat det. Och men där slår rättsläkaren tillbaka, kan man säga. Och säger att det finns inga tveksamheter om vad som har orsakat Toves död. Och hon säger också att det krävs ett hårt och långvarigt tryck för att sådana här typer av skador ska uppstå. Så att det här att hon höll för Toves hals i 10 sekunder, det tror hon inte riktigt på.
När det här väl händer, 20-åringen menar ju att både hon och 18-åringen blir så chockade att de inte riktigt vet vad de ska göra i det här läget. Vi kan lyssna vidare.
Det är så obehagligt så jag kan inte komma. Och ja, där så stänger liksom hjärnan av. Jag fattar liksom inte vad som händer. Men efter ett tag, jag vet inte hur länge, så blir Tove tyst. Och då ska jag m***a sen efter. Vi känner hennes puls då. Men jag har aldrig känt efter puls på honom, så jag vet inte hur man känner det. Så jag kan inte avgöra om jag känner dem på uppslängd.
20-åringen, hon beskriver att de båda är väldigt förvirrade och att under ganska lång tid efter det här så händer ingenting.
Båda beskriver ungefär som att deras hjärnor stänger av, de kopplar ner, de vet inte vad de ska göra.
De går in i vardagsrummet och gör ingenting, de bara sitter där, menar hon.
Ja.
Gick tillbaka till badrummet flera gånger för att kolla. Det dök också upp som sagt ett hysteria efter två. Men det blev inte att vi gjorde det. Ja, jag kunde inte tänka mig att jag kan inte ha en död person i min lägenhet. Hon måste liksom bort. Så då dök tanken upp. Det är helt enkelt bara att jag som måste bära ut Tove då till någon annanstans.
Det är i det här skedet av natten som 20-åringen menar att hon tänker att hon måste agera. Hon tänker att de ska göra sig av med Toves kropp. Hon ska också göra sig av med Toves mobil. Hon ska cykla bort hennes cykel. Vi har pratat om hur det slutar med att hon berättar en lögn för sin granne i trappuppgången att hon ska till McDonald's, och när han erbjuder skjutsa henne så måste hon följa med dit och hon kommer tillbaka. Men här fortsätter historierna gå isär om vad det är som händer i lägenheten. För i 18-åringens förhör så säger hon att hon gick och la sig så fort de kom hem till 20-åringen egentligen. Hon vaknar sen och äter lite. Den här cheeseburgaren som 20-åringen då har varit och köpt. Mm. Sen går hon och lägger sig igen. Och väcks så småningom av 20-åringen.
Hon behöver hjälp. Ja. Jag går upp i sängen och då kommer ut i vardagsrummet. Innehåller ett lakan. Jag blev helt liksom chockad. Och jag frös till. Och jag vet inte. Vad jag tänker och såna grejer. Men i alla fall att jag måste hjälpa till att få ner Tove till bilen. Jag vågar inte säga emot. Sen så att jag måste följa med i bilen för att dumpa kroppen.
Och det här är alltså 18-åringens version. Och jag tänker att vi ska lyssna även på 20-åringens version här. För den skiljer sig markant mot vad vi precis har hört. Vi lyssnar på det också.
Så tar vi ut Tobbe i hallen och lindar in henne i ett lakan, kan man säga. Föreslår även att vi ska sätta sopsäckar kring Tobbe så att vi inte skulle behöva se henne då. Och så bär vi helt enkelt ner Tove.
Vad gör ni sen?
Sen så backar jag ut från farten och ja, vi hade ingen aning om var vi skulle åka någonstans, så att det bara blev ett håll.
Efter att de har burit ner Toves kropp, lastat den i bilen, så ger de sig ut på en ganska spretig bilresa.
Ja, men först åker de mot ett håll och gör sig av. De kastar iväg Toves mobil i en sjö. Och det är sista uppkopplingen som hennes mobil gör. Sen försvinner den. Sen åker de vidare, kastar nycklarna. Men de har ju fortfarande Toves kropp i baksätet som de måste göra sig av med.
Där någonstans när vi åker tillbaka mot Vipparna igen så dyker det upp en tanke hos mig att vad vi ska placera Tove då. Och det var jag som försökte då släppa in henne en bit i skogen. Det var alldeles för tungt att bära liksom. Och så var det väldigt mörkt, så lös med ficklampan på min telefon. Så till slut så kom jag in bara några meter in i skogen. Och där så la jag Tove då. Att Tove skulle ligga där ensam. Och att hon skulle på något sätt rustna bort ensam och bli uppäten av något djur eller någonting. Så Ändå så tände jag eld på lakanet kring Tove då. Och gick därifrån. Och sen så åkte vi tillbaka till Vetland.
Om vi börjar med den här platsen som de hamnar på. Det är en plats som 20-åringen känner till väl.
Ja, det är det. Hon brukar rida där. Och det är närheten av där hon är uppvuxen.
Och det är en mil utanför Vetlanda ungefär.
Ja, öster om Vetlanda. Och det är inte en plats som man åker till om man inte känner väl till den. Och hon har också valt ut den här väldigt, väldigt tätvuxna skogen som är i princip ogenomtränglig. Och där det hade varit väldigt svårt att upptäcka en kropp om man inte hade lyckats spåra den här kroppen dit genom hennes mobiltelefon.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Krimrummet görs av Expressen, och om du som lyssnar vill ta del av all journalistik som tidningen har att erbjuda så kan du nu få rabatt på Expressen Premium. Om du går in på expressen.se/krimrummet kostar de första två månaderna 19 kronor. Nu fortsätter programmet. Det finns ju uppenbara skäl till varför man skulle vilja bränna en kropp för att komma undan med till exempel ett mord. Här ger hon en helt annan förklaring. Att hon menar att hon har bränt Toves kropp i någon sorts välmening. Hon har sagt tidigare att hon själv skulle vilja bli kremerad om hon dog. Och att hon på något vis gör en tjänst till Tove. Det är en oväntad förklaring får man säga.
Ja, det är en oväntad förklaring. Och samtidigt så har hon ju som något som talar emot henne. Och det är de här olika googlingarna som hon gör. Där hon bland annat googlar på hur man ska bränna in i någon. Och hur man ska göra sig av med, hur man mördar någon på ett diskret sätt. Och sådana här saker. Och på en av de här googlingarna kan man se att det leder vidare till en sida som handlar om hur man gör sig av med DNA-spår på en kropp genom att bränna upp den till exempel. Det går inte att se om hon har läst det eller inte, men man kan se att googlingen leder vidare till det. Så att det finns ju saker som talar åt lite olika håll här kan man säga. Är det för att någon slags bizarr begravningsritual, eller är det för att dölja spåren efter mordet? Det är oklart.
20-åringens berättelse innehåller ju att hon har blivit väldigt tagen av hela den här situationen, att hon mår väldigt dåligt just då. Men återigen så går kvinnornas berättelser isär om just det här skedet av natten. För det som 18-åringen säger, det är snarare att 20-åringen verkar ganska uppsluppen efter att de har gjort sig av med kroppen. Vi ska lyssna här.
Sen så efter en stund så kommer tillbaka in i bilen igen. Startar bilen, sätter på musik. Som jag uppfattade då i alla fall så... var trött men på något sätt lättad. Typ. Att hon började liksom digga med lite till musiken. Men jag sov större delen av resan.
Och det är egentligen här som natten tar slut för de här två kvinnorna. De åker tillbaka till 20-åringens lägenhet för att hämta 18-åringens mobil som hon har glömt kvar där. Sen åker de hem och sover på varsin adress. De här kvinnorna, de somnar på varsitt ställe. 18-åringen blir hemskjutsad och sen så åker 20-åringen hem och sover hemma hos sin mamma. Dagen efter så ses de igen och då berättar 18-åringen i förhör att 20-åringen frågar hur hon mår. Det är alltså 18-åringen som vi hör här.
Alltså att jag mår sådär. Så frågar hur hon mår och... Hon var glad. Hon sa att liksom jag har inte mått så bra på länge.
Det här är ju två tjejer som har varit extremt tajta. De har stått varandra extremt nära innan det här hände.
Ja. De har pratats vid varje dag. Sen har de väl haft också lite upp och ner i sin relation. Och 18-åringen är ju då som sagt 2 år yngre och har väl ibland halkat lite efter sådär. Men beskriver 20-åringen som sin allra närmsta vän, och det är ju ömsesidigt. De har varit väldigt tajta.
Och det som har skett nu under utredningen och även under rättegången är att de på något vis har vänt sig mot varandra.
Mm.
Deras historier går inte ihop, och i bemärkelsen att de inte går ihop så är det ofta att den ena beskyller den andra för någonting. 18-åringen menar ju att hon inte har någonting med det här att göra. Hon har sovit när Tove dör, sen så känner hon sig tvingad att hjälpa till med att få bort kroppen. 20-åringen menar ju att 18-åringen i högsta grad har varit inblandad, att hon höll bak Toves händer vid själva dödsögonblicket. Och 18-åringen får frågor om hur kommer det sig att 20-åringen som är din allra bästa vän skulle peka ut dig för något sånt här om inte du har varit inblandad?
Alltså jag tänker väl att det alltså är någon form av hämnd för att jag liksom att jag berättade i förhör då om vad som hände.
Hitta på att du är med för att hämnas på dig för detta.
Ja.
Vad skulle hon vinna på det då?
Jag vet inte, men jag vet ju att är en väldigt hämndlysten person.
18-åringen, hon fortsätter berätta i förhör att det under den här häktningen och under rättegången har gått upp för henne att den här relationen som hon har haft till 20-åringen kanske inte har varit så bra.
Jag har inte velat se hennes dåliga sidor.
Har du börjat se de här dåliga sidorna nu när du har blivit häktad? Stämmer det?
Ja.
Och det blir ganska tydligt att det finns en spricka mellan de här två kvinnorna som inte fanns tidigare.
Det är lite paradoxalt ändå, för att å ena sidan beskriver ju, har de ju varit väldigt nära vänner, samtidigt så säger 18-åringen att hon har ju varit rädd. Anledningen till att hon har följt med och dumpat Toves kropp är att hon inte har vågat säga nej, hon har känt sig tvingad. Hon beskriver henne som hämndlysten. Och hon berättar ju också sen under förhör om det här brandattentatet då, som 20-åringen är misstänkt för och som hon nekar till. Så å ena sidan har de haft en nära relation och å andra sidan så har det funnits den här destruktiva sidan av relationen. Och det är ju någonting som hon, som man kan se, man ser vilket förhör där de börjar liksom, hur ska jag säga, komma åt relationen och komma åt och få henne att berätta. Om att hon kanske inte har känt sig så, har känt sig sviken, inte uppbackad i, utav 20-åringen. Och sen så kan man väl säga att sakta men säkert så krackelerar ju den här pakten de har haft kring den här lögnen om att de inte haft med Tove stöd att göra.
Om man tittar på den dynamiken som har funnits mellan dem tidigare, det är ett stort antal människor som har förhörts, och de som känner båda de här två har gett en ganska samstämmig bild om att de står väldigt nära varandra, men det är väldigt tydligt också att det är 20-åringen som har ledartröjan. Jag vet det är någon som säger att dit 20-åringen pekar, dit går 18-åringen.
18-åringen beskrivs också bland annat av sina anhöriga som en ganska introvert person som är osäker, och 20-åringen beskrivs som väldigt målmedveten och initiativrik.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi var inne lite på det, men någonting som ligger 20-åringen i fatet här och som polis och åklagare har tagit fasta på, det är de googlingar som hon har gjort tidigare. Och jag tänker att vi ska lyssna lite på detta.
Det var ju bland annat någonting om att bränna inne.
Ja.
Varför har du skrivit, googlat det?
Ja, alltså jag googlar ju väldigt mycket som har med just de böckerna jag läste och sådär saker som har med det att göra. Och just som vi var inne på 2022 så läste jag de här Fjällbackamorden, och när jag går tillbaka och sett vilken tid jag har googlat de här gångerna så kommer jag ihåg, och det, vid den här tiden då så läste jag en av de här Fjällbacka böckerna som handlar just om det, att gärningspersonen i boken bränner någon in och så vidare, och som läsare så går det ju ut på att man ska försöka lista ut vem gärningspersonen är.
Så ja. Att, och sen har vi någon googling här. Bästa hämnden på en narcissist. Eller bästa hämnden på en vän. Bästa hämnden. Vad är det för googling? Det var flera sådana där. Men
ja.
Oftast när man googlar så blir det flera sökningar.
Ja, det här var ju samma tillfälle då. Nej, men det var något, något tjafs jag hade med någon gammal kompis. Och så googlade jag helt enkelt på vad man kunde göra om man skulle liksom blockera från sociala medier eller om man bara skulle strunta i personen eller så.
Det är ganska besvärande för henne, de googlingarna som hon har gjort. Det ser inte bra ut i utredningen.
Nej, men det är ju liksom, hon försöker ju spela ner det också. Och precis som att hon, ja men liksom, va? Det är sånt man gör, och det finns en förklaring på det. Och det, jag tycker det är genomgående för ganska mycket som hon säger, att hon försöker spela ner den här låten, de här, som hon har skrivit om Tove, hennes syster. Det var bara,
den här hatlåten som har varit omskriven.
Det var liksom ett skämt, och ja, Tove, det är någon spark där i badrummet när hon sitter på henne, men det är ju inte vad det här vittnet som bor under har beskrivit alls, utan det är ju mycket mer ljud än så. Så jag menar, generellt så försöker hon ju lite grann spela ner de här sakerna som ställs emot henne.
Det har varit tre väldigt intensiva rättegångsdagar. Nu är rättegången avslutad och vi väntar på att Eksjö tingsrätt ska meddela sin dom. Vi har två unga kvinnor, men de är inte så pass unga att de är aktuella för någon åldersrabatt eller sådär, utan båda två riskerar väldigt långa fängelsestraff. Beroende på vem av dem man tittar på så ser bevisningen lite annorlunda ut mot dem.
Ja, det gör det. Och en sak som kom in här då var ju att 20-åringens advokat ifrågasätter ju inte att Tove har dött genom kvävning, men ifrågasätter att hon har dött genom kvävning av strypning. Och att de fynden som rättsläkaren har gjort inte riktigt styrker att det är just den här 10 sekunder då som hennes klient hävdar långa strypningen som orsakar att Tove dör, utan det är snarare att hon slår i huvudet och kräks och att liksom det, hon ifrågasätter dödsorsaken. Samtidigt, jag menar, var det exakt 10 sekunder långt stryptag och så vidare, men hon menar att det här inte var dödligt våld som hennes klient utsatte Tove för, men det är upp till rätten att avgöra. Men helt klart är det ju så här att en av de här kvinnorna berättar ju inte sanningen om vad som hände där. Så är det ju. En av dem ljuger helt enkelt. Mm. Och nu är det ju inte det som rätten ska avgöra, vad liksom bevisen räcker till så att säga. Och inte vem som ljuger eller inte. Men,
Nu har rätten några veckor på sig att komma fram till hur de här två kvinnorna ska dömas. Vi fortsätter naturligtvis följa utvecklingen. Vi sätter punkt där för det här extra avsnittet av Krimrummet. Tack Katrin Krantz för att du ville vara med.
Tack.
Om du som lyssnar har frågor, nyhetstips, hör av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt ordinarie avsnitt av Krimrummet kommer som vanligt nästa torsdag. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.